police now say they have a suspect in the case. Let's go to
Britain. Jag var ute på en bortgångslinga och kommer inte tillbaka på avtalad tid.
One concern the police obviously has is that 6 months on, they slow up.
Misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992.
Någon har blivit knivhuggen uppe på NK på Filippa K. Vi behöver ambulans hit någon gång.
Hej och varmt välkomna tillbaka till årets första crime-podd här efter sommaren.
Vi har ju saknat crime-podden. Den har ju varit lite kontroversiell. Den har fått vila lite.
Exakt, vi var ju tvungna att liksom... Vi kände ju ändå att vi hade ett samhällsansvar helt plötsligt som vi kanske inte tog på oss när vi började med crime-podden. För vi tycker att genren crime är så otroligt intressant.
Mm.
Men man ska inte glömma bort att det finns brottsoffer och det gör väl tyvärr många crime-poddar, inklusive vår egen.
Precis.
Så vi har valt att göra crime-podden igen, fast vi kommer ju då förflytta problemet, höll jag på att säga. Vi har valt att göra crime-podden om fall som faktiskt är utomlands.
Precis.
För att ingen nära anhörig ska känna sig drabbad av vad vi säger.
Och idag ska vi berätta historien om ska man säga, en av Sydafrikas genom tidernas största idrottshjältar.
Mm.
Mm. Nämligen Oscar Pistorius.
Precis, han var ihop med sin modellande flickvän Reva Steenkamp. Och som jag har fått det beskrivet till mig så var ju lite det här Zlatan och Helena i Sydafrika. Alltså samma typ av storhet, älskvärdhet, allting. De var liksom the couple.
Och om man ska säga lite, om man ska försöka förklara vem Oscar Pistorius var... Så har jag ju också gjort väldigt många jämförelser med O.J. Simpson.
Mm.
En symbol för att man kan liksom övervinna allt.
Mm.
Ras, handikapp, kön.
Ja, vad var det som hände egentligen? Han kallades för Blade Runner. Han hade inga ben.
Precis. Han föddes ju 1986 i Sandton i Johannesburg. Och han föddes med missbildade underben och fötter. Så därför så amputerade de hans ben redan när han var 11 månader gammal.
Oj.
Precis. Så att han började då springa och hade påhejad av sina föräldrar som var otroligt stöttande och liksom sa, ja men du kan klara allt, du kan klara allt. Så att han började då springa med dubbla benproteser.
Oj.
Ja.
Fattade den smärtan ändå.
Ja. Särskilt i början när ingen annan hade gjort det, när det bara liksom... Vad som jag kan tänka mig med två så här, järnklumpar under benen så att säga. Men han blev ju bara helt fantastisk. Han blev bara bättre och bättre. Han kallades också för Blade Runner och The Fastest Man on No Legs. Mm. Men grejen är att när han var 17 år gammal så tog han sitt första guld på Paralympics i Athens. Men grejen var att till slut så tröttnade han, för det var ingen utmaning. Han vann ju bara liksom... Allt. Så då sa han att nästa OS och nästa VM så vill han tävla med liksom...
Vanlisar.
Precis, vanlisar. Men även om han då 2008 då fick vara med i OS så kvalificerades han inte för att delta. Men det gjorde han däremot 2012. Och då gick han ju till semifinal på 400 meter.
Mm.
Och så var han med i sydafrikanska laget, så kom 8 på 4x400 meter. Sen vann han även med Paralympics och vann massa guld och sådär. Så att man måste säga så här att han liksom var ju, och kanske fortfarande är, en av Sydafrikas liksom största idrottshjältar genom tiderna.
Ja.
Ha, men sen så träffade han ju då fotomodellen Reva Steenkamp 2012. Och de blev kära och ja, som jag inledde ett förhållande.
Men de var ju så här ett riktigt it-par.
Ja.
Alltså hon är så underskön modelltjej som också är så här... världens härligaste, som var med i någon dokusåpa och
Jamaica.
Ja, och liksom bara var en sån här härlig tjej, alltså verkligen
härlig familj.
Ja. Verkligen som alla blev så här också tokförälskade i, såklart, så att så här, drömmen var ju komplett så att säga.
Mm. Men det verkar som att det ganska snart visar sig att Pistorius var svartsjuk.
Ja, det kanske var mycket för honom att mäkta med. Han som har klarat allting. Och nu har han också fått den vackraste kvinnan man kunde tänka sig. Och det här med utseende kan ju ibland ställa till det för vissa. Det är ju både en, vad ska man säga, en välsignelse och en förbannelse i ett. Speciellt om det här utseendet hamnar i händerna på någon som är väldigt svartsjuk. man har uppnått någonting, men man kan inte heller förvalta eller förvara det man har uppnått.
Nej, men jag tycker att det känns, om man till exempel tittar tillbaka på historien om världens största golfare genom tiderna.
Mm. Tiger Woods.
Om vi tittar tillbaka till exempel på historien, den ganska tragiska historien om Tiger Woods. Mm. Så tycker jag att den vittnar lite om lite samma bakgrund. Att man har föräldrar, en mamma som, och pappa som höjer inte skyarna. Och framställs som att man vore liksom en gudom. Det är kanske ganska svårt att vara 4 år gammal, vilket han har berättat om, att få höra då att man är så här en gud, en golfgud. Att så här, det finns ingen som någonsin har varit bättre. Man är bara så här, man är ett mirakel.
Mm.
Om man så tidigt blir indoktrinerad i det, att man är så jävla speciell, så träffar man någon som är lika speciell eller lika härlig eller lika populär. Det är ju svårt, det har jag själv varit med om i en relation.
Sen ska vi inte glömma bort, jag såg den här spelfilmen om Björn Borg exempelvis. Man vet massor om olika idrottsmän. För det är en viss struktur och träningsmodell som man måste ha ett väldigt anpassat psyke för. Om man ska bli bäst i världen, då kan man inte liksom vara som du och jag, Ann. Och bara liksom göra lite grejer hitan och ditan och hip som happ och hit och dit. Sen säger jag inte att vi är dåliga på det vi gör. Men om du ska bli liksom, kvinnor är femkampare i mångt och mycket, för vi är väldigt bra på väldigt många saker. Men ska du bli en elit utan någonting, då ska du bara liksom nöta samma grej i tiotals år för att bli bäst. Och det tror inte jag du och jag hade klarat. Och det är inte så många som gör det.
Nej, vi är tröttnat. Mm. Men sen så händer det då natten till Alla hjärtans dag.
Såklart.
Såklart.
Det här är liksom en film som inte så här, när verkligheten överträffar dikten.
Mm. Han och hans tjej då bodde i ett väldigt fint område. Och i Sydafrika, för er som har varit där, så bor man ju ofta i liksom, i communities där det finns vakter och man liksom, ja men det är ganska rigoröst. Jag tror inte att man känner sig jätteotrygg. Men trots det så hade då Oscar Pistorius en pistol under sängen.
Mm.
Mm. Ja men om någonting skulle hända. Under rättegången då så berättar någon gammal flickvän till honom om en situation där hon och hans kompis har varit ute och åkt bil och de har hållit på liksom kokonat med sina pistoler och skjutit och liksom tycker att det är jättespännande. Och
det är väldigt vilt främmande för oss som bor i Sverige, ja, där du inte har lite andra vapenlagar än i Sydafrika, men det kanske inte var helt normalt det heller.
Nej, hon sa det liksom, på det där sättet som han älskade den där pistolen, när de blev stoppade av polisen och inte ens inför polisen så var det att han liksom visade respekt, utan det var så här, nej, ni har inte rätt att ta ifrån min pistol, ni har inte rätt att, alltså det blev, hon sa, man kände sig hotad, man förstod inte denna liksom besatthet av det här skjutvapnet. Och sen i rättegången fick han ju 3 extra år för det också, mm-hmm, att han hade haft en, för det är inga USA-lagar i Sydafrika.
Nej.
Det är klart att Oscar ansågs liksom vara så här, vad ska man säga, ett kap. Men jag menar, det var ju liksom Stenkamp som var så här, hon var modell, hon jobbade på TV. Hon hade gått ut i law school, så här, som en av de bästa i klassen. Hon var liksom en förebild för unga kvinnor i Sydafrika liksom. Mm. Och FHM hade liksom röstat fram henne som en av världens 160:e kvinnor i världen 2 gånger. Och hon tjänade bra med pengar och så här, försörjde sina föräldrar.
Hon var ju self-made liksom.
Ja, verkligen.
Och det kan vara jätteprovocerande för många snubbar.
Ja, jag vet. Och det sista liksom meddelandet som hon då skickade iväg på Twitter, det var på kvällen då, 13 februari. What do you have up your sleeve for your love tomorrow? Get excited, Valentine's Day. Det är också ett av Oscars försvar då, att de var så jävla kära och de kunde liksom, de var så lyckliga, och jag vet att hon kände samma sak liksom. Och hon hade gett mig en present på Valentine's Day, men hon sa att jag inte skulle öppna den förrän nästa dag. Och det, under mordrättegången så säger han då att han har då vaknat av att han tror att det är då en inkräktare, att det är liksom
ett inbrott.
Och han har också förklarat att det, ja, han har stängt av larmet. Hur som helst, han vaknar och tror att det då är en inbrottstjuv. Och han har inte sina proteser på sig, för han är hemma och ligger i sängen. Det är ju inte jättekonstigt. Så att det är också hans försvar, att han känner sig så sårbar utan sina liksom proteser då. Och han säger då att fönstret i toaletten var öppet. När han hörde då ett ljud komma från liksom, ja, där omkring vid toaletten, så ropade han då till att, så ropade han till Riva att hon skulle ringa polisen. För han märkte ju inte, säger han, att hon inte låg i sängen.
Nej, han märkte inte.
Nej,
det.
Utan, nej. Utan han bara tog för givet att, okay, ja, att hon låg där. Och sen så säger Pistorius att när han gick tillbaka till sängen då och märkte att Riva inte var där, då insåg han att det kanske var hon då som var inne på toaletten. Och då satte han på sig sina proteser.
Mm.
Och försöker då sparka sönder den låsta dörren då. Men då gick inte det, så då slog han sönder toalettdörren med ett baseballträ.
Det är också helt rimligt. Låter mer som att det är någon som har gömt sig för sin kille, ja, som är helt galen och desperat, ja, och försöker ta sig in på toaletten och skjuter igenom dörren för att så här döda, ja, det som är där inne. Men där innan då kanske har slagit så mycket på toaletten för att han ville komma in och döda den rent fysiskt.
Precis. Och det är massa grejer som har kommit fram efteråt då. Det är två journalister som har skrivit en bok då. Att dessutom så när polisen kom dit så var det en stor svart plastekotyp som låg bredvid henne. Hon hade blåmärken på ryggen. Mm. Det är massa såna här grejer som har kommit fram som polisen inte och åklagaren inte använt. Så att det är jättekonstigt. Så att det verkar ju som att de ändå, ja, att det har hänt någonting där innan. Och det är också det att grannarna säger att hon har skrikit då mellan skotten, och sen har han skjutit henne två gånger till, för det är ändå fyra skott.
Det är en konkret avräkning, och han har också dödat henne när hon redan varit död.
Precis. Och det jag undrar är lite så här, vare sig man nu liksom tror att det är en inbrottstjuv eller någonting annat inne på en liten toalett, så vet man ju att om man avfyrar fyra skott, då kommer ju den människan, vare sig det är ens flickvän eller liksom en inbrottstjuv, garanterat att dö.
Och det påstås då, alltså systern till Reva Stenkamp, Simone Stenkamp, har en helt annan teori varför syrran miste livet. Och det är ju att hon hade fått reda på att Reva hade planerat att lämna honom. Så hon tror att det här smset också är planterat från Oscar. Alltså det som skickades tidigare på kvällen.
Mm-hmm.
För att det ska verka som att de är ännu kärare än vad de var. För så var det inte. Hon hade liksom gjort en hel del hemligt jobb att så här, ta sig ur hans grepp. Liksom. Och han tappade det för att det kom upp på kvällen att hon skulle dra.
Wow. För han berättade också att så här, sen får han ju upp toaletten och då ligger hon där och då lever hon ju fortfarande. Och då ringer han en ambulans och han försökte verkligen återuppliva henne, men hon dog i hans armar.
Fast det gjorde hon ju inte.
Han säger det i alla fall.
Mm-mm.
Mm-mm. Hur som helst, nu sen blir han åker fast. Han nekar ju inte till att han har skjutit henne, och han har ju faktiskt lite olika vittnesmål. Någon granne säger att de inte har hört något liksom skrik emellan, och ja, så att han har lite olika vittnesmål, men åklagaren går ju stenhårt på den här linjen att han har gjort det här med flit.
Mm.
Men det som är så galet är ju att han faktiskt blir inte frikänd, men under första rättegången så får han ju bara,
han är husarrest.
Fem år. Ja, när rättegången är över, då får han direkt åka hem och få, för det är en sån lag som de har i Sydafrika. Om man blir dömd till liksom under 5 år så kan man få sitta av 2/3 av tiden hemma.
Mm.
Fan vad nice.
Ja, det funkar ju.
Ja, men vi ska lyssna lite på här på när åklagaren verkligen liksom trycker åt Oscar här, och han spyr.
You killed a person, that's what you did, isn't it?
I made a mistake, my lady.
You killed Riva Stenkamp, that's what you did.
I made a mistake, my lady.
You're repeating it 3 times. What was your mistake?
My mistake is that I took Riva's life, my lady.
You killed her, you shot and killed her.
I did, my lady.
Now say it then. Say yes. I shot and killed Riva Stenkamp.
My lady.
Okay.
Han är ju väldigt, väldigt ledsen. Och han spelar verkligen alla sina kort väl. Han gör intervjuer innan under rättegången där han pratar ut om att det verkligen inte var hans, liksom att ja, allting, ja, allt ett missförstånd. Vilket jag tycker känns jävligt ofräscht att man sitter innan rättegången och pratar ut i tv. Det känns väldigt mycket OG.
Ja, men alltså, vi har ju sett några sådana exempel på galningar som då kommit undan. Exempelvis han som dödade sin kinesiska flickvän uppe i Norrland. Som då pratade ut med media hela tiden när han då var i Stockholm på någon form av turistbesök efter mordet. Innan han åkte och flyttade kroppsdelarna. Vi ser ju det här hela tiden. Helge Fossmo pratade också med pressen det första han gjorde. Mm. Vi har mamman från Arboga, Kristina Möller, som pratade ut med pressen direkt när hon landade på Arlanda. Och så vidare. Det verkar som att många som liksom begår brott kanske inte liksom själva är medvetna om sitt eget, sin egen skuld. Alltså som om man är i någon sån extrem förnekelse.
Aha.
Kan hjärnan spela en sån spratt?
Ja, men det tycker jag man faktiskt kan se även liksom i sina relationer med vänner, liksom kärestar i vardagen, att när någonting har varit tillräckligt jobbigt för länge, då mindfuckar man sig själv. Och då tror jag, jag tycker man ser exempel på det hela tiden, och man kanske är likadan själv, att man är så här, men gud, det här var ju ett år sedan, du förnekar fortfarande det här. Att det är så otroligt jobbigt att ta in att någonting har hänt eller att man håller på att liksom förlora kontrollen över situationen. Att man så här mindfuckar hjärnan. Det finns ju tusentals exemplar rent historiskt.
Ja, liksom, ja, det är ju bara kolla på sociala medier.
Ja, men det är också det här att till slut så är det så att har man en viss personlighet så kommer det ju fram. Det är ju som en, hans ex-tjej då, Samantha Taylor. Hon har ju då berättade under rättegången att han var en våldsam pojkvän och liksom skrek ofta och liksom blev väldigt lätt arg och liksom, ja men för ingenting så här. Och hela tiden höll på med den här pistolen som han ja, tydligen var väldigt besatt av. Han hade tydligen problem med sitt humör.
Ja, det är ju minsta man kan säga att han har problem med.
Precis. En psykolog som åker läkare som också vittnar om att han har haft problem med liksom
psykisk
sin
ohälsa.
Ja, från barndomen.
Och det kan ju vara en, som sagt, också, återigen en blessing och en curse. Alltså den kanske ilskan och temperamentet kanske har fått honom dit han ville liksom ur ett idrottsperspektiv. Men att fungera tillsammans med andra människor kanske inte är optimalt.
Han gjorde en intervju då 2016 från sin så här, morbrors hus. Och då sitter han ju där och gråter och säger att jag kan känna doften av blodet. Och jag känner värmen av mina händer. Och liksom, att veta att det här är mitt eget fel, det är, så här, att det, är det jag har gjort. Liksom. Jo, men först, under första rättegången så blev han ju inte åtalad för mord.
Nej.
Utan för dråp. Men åklagarsidan och Revas familj då överklagade. Och sen så blev det ännu en rättegång där han fick 5 år. Och så blev det ännu en rättegång där han då fick det lägsta straffet för mord i Sydafrika, 15 år. Så att nu är han ju liksom, nu är ju all heder, vad ska jag säga, tagen av honom och säga. Nu är han ju liksom, nu är han ju inte längre en superstar. Nu är han ju bara en simpel mördare som vem som helst.
Mm.
Och han har försökt begå självmord i fängelset och det är han liksom hamnat på, ja, han har blivit slagen. Det har varit mycket kontroverser kring honom såklart. Det kan man ju förstå. Man kan ju tänka sig, ja men det är väl de, vad säger man, de som står lägst, barnamördare och kvinnomördare i fängelserna. Mm. Nu har gått 5 år sedan Oscar Pistorius då mördade sin flickvän. Och han har ju gått från att liksom vara Sydafrikas genom tidernas största hjälte till att vara liksom en simpel mördare.
Mm.
Det är ganska läskigt och så här skrämmande att inse hur lätt man kan förstöra sitt liv och många andra människors liv och liksom när man är sån jävla förebild som man var.
Ja, och hur lång tid kan det där ha tagit? Alltså så få minuter, sekunder, hundradelar kan rasera en ung man och kvinnas liv för all framtid. Och många därtill.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat på vår crime-podd. Vi spelar in de här så de släpps varannan fredag. Ha en fin helg.
Police now say they have a suspect in the case. Let's go to...
De var ute på en motionsslinga och kommer inte tillbaka på avtalad tid.
One concern the police obviously has is that six months on, they've slowed...
Just misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992. Någon har
blivit knivhuggen på NK på Filippa KB, så hade ambulans hit någon gång.